Johannes 12 och 35, och vi står upp medan vi läser texten. Jesus svarade: ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att inte mörkret övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner. När Jesus hade sagt detta lämnade han dem och var försvunnen. Trots att han hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom. Till profeten Jesajas ord skulle uppfyllas: Herre, vem har trott på det vi fick höra, och för vem har Herrens makt uppenbarats? De kunde inte tro. Ty Jesaja säger också: han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte kan se med sina ögon och förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig. Detta sa Jesus därför att han såg hans härlighet, och det var om honom han talade. Ändå kom också många i rådet till tro på Jesus. Men med tanke på fariseerna ville de inte erkänna det för att inte bli uteslutna ur synagogan. De älskade äran från människor högre än äran från Gud. Herre Jesus, tack för ditt ord. Och jag ber att du idag skulle öppna ditt ord för oss. Tack för att du med din heliga ande kan tala till oss. Amen. Så god av sitt. Det är egentligen först när man kommer ut på landsbygden som man inser hur mörkret faktiskt kan vara. I närheten av en tätort så blir det liksom aldrig mörkt någon gång på riktigt. Tog en lördagspromenad igår kväll och la märke till hur ljust det är överallt, också när det är mörkt. Men där ute på vischan så ser man det kompakta mörkret. Eller snarare så ser man ingenting på grund av det kompakta mörkret. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går, säger Jesus. Mörkret har en tendens att förblinda våra ögon i alla olika tänkbara bemärkelser. Och den mest kända av platser kan helt plötsligt te sig väldigt skrämmande omgiven av mörker. När vi är på torpet, jag och min kära hustru, så ser jag noga till att vedlåren är fylld innan det blir mörkt ute. För dit ut, det vill man ju helst inte. Gå bort till vedbon och vandra bland björnar och mördare och allt vad som du finns i Ockelbo. I texten vi läste från Johannes så går Jesus mot slutet av sin offentliga verksamhet. Hans uppdrag på den här jorden är på väg att avslutas. Och frågan blir ju, vad vill han lämna efter sig? Vad vill han lämna efter sig? Jag minns juldagen 2005. Jag skulle hålla min sista predikan som anställd som pastor i Sävedalen. Framför mig i kyrksalen så satt alla ungdomarna som hade varit mina under för många år och lyssna. Och i huvudet så visste jag att en pastorsgärning och dess eftersmak mer handlar om vilken förebild man har varit och så än vad man säger. Men där och då, med alla ungdomarna framför mig, så kändes det liksom i hela min varelse som om jag var illa tvungen att lämna mitt testamente. Vad ville jag ha sagt med 7 års pastortjänst? Det var som om jag var tvungen att få ner allt det i en och samma predikan. Här gällde det att säga rätt saker. Så då försökte jag komprimera innehållet i 7 års förkunnelse in i en enda predikan. Den sista. Det gick ju så där. I övrigt nu inga som helst jämförelser med Jesus. Men läget är lite grann detsamma för Jesus i den här texten. Johannes skriver: när Jesus hade sagt detta lämnade han dem och var försvunnen. Det var på något sätt Jesus sista budskap. Och han skulle på något sätt sammanfatta sin 3 år långa vandring i det som blev hans budskap. Och han säger: tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner. Jag tror att man kan säga utan att överdriva att detta är liksom hela Jesu gärning i en komprimerad sammanfattning. Tro på ljuset. Och det är ju hela det kristna glädjebudskapets strålande fokus. Att livet har segrat. Att ljuset har övervunnit mörkret. Och det har gjort det i livets samtliga dimensioner. Det är den kristna bekännelsen att ingenting. Det är den kristna bekännelsen att ingenting kan drabba oss så hårt. Och så mörkt så att inte ljuset övervinner det. Tro på ljuset så att ni blir ljusets söner, säger Jesus. Tro på ljuset. Lita till att ljuset är starkare än mörkret. Så blir ni ljusets söner. Och här handlar det inte om att vi skulle vara olika lagda till sinnet. Ni vet, det finns ju de som alltid ser halvfulla glas. Medan någon annan alltid ser halvtomma glas. Men den kristna bekännelsen har inte med den typen av frågeställning att göra. Som om vissa skulle ha någon slags personlighetsdrag som gör det lättare för dem att tro än för andra. Att vi som är med i den här kyrkan skulle vara mer religiöst lagda än våra arbetskamrater. Att tron handlar om någonting helt annat. Det handlar om ljus och mörker. Det handlar om vad jag väljer för mitt liv. Det handlar om att våga möta sitt mörker som man bär i sitt liv och släppa in det verkliga ljuset. Och i den värld som vi lever i idag så undviker ju vi mörker så gott vi bara kan. Neonljusen skiner i kapp med det blå tv-ljuset för att slippa all form av inre mörker. Allt som är jobbigt, allt som är tungt försöker vi förtränga med ännu ett underhållningsprogram. Livet är toppen. Tummen upp. Happy smile. Men effekten blir ju snarare den motsatta. Som Jobb uttrycker det i 5:e kapitlet och den 14:e versen. Får vi upp den. De omvärvs av mörker på ljusan dag. Famlar mitt på dagen som om det var natt. De omvärvs av mörker på ljusan dag. De famlar mitt på dagen som om det var natt. Det finns en berättelse i Bibeln om en man som hade fastnat i sitt mörker. Abraham. Han hade som ung blivit lovad att han skulle bli stamfar till ett stort folk. Och redan när Gud kallar Abraham att dra ut från sitt land och gå dit Gud befaller honom att gå, så skulle Gud göra hans avkomma till ett stort folk. Det var löftet. Åren gick. Abraham hade följt sin del av avtalet, precis som överenskommet. Men Gud å sin sida hade verkar ha glömt löftet. Abraham var fortfarande barnlös, vi vet det. Både han och hans hustru var gamla och sletna. Mörkret slöt sig omkring dem. Hoppet var ju ute. Sara hade sedan länge passerat den ålder när det gick att bli med barn. Jag kan förstå att Abraham var både frustrerad och besviken. Här hade Gud lovat och ingenting hade hänt. Verkligen inte det minsta lilla. Och det här var ju inte ett sånt bönesvar som Gud hade lovat, som man på något sätt skulle kunna inbilla sig att det nog ändå hade hänt, fast på något annat sätt. Nej, inget hade ju hänt. De hade inte fått något barn. Inte det minsta lilla. Gud hade inte svarat. Mitt i detta hopplöshetens mörker så talar då Herren, Första Mosebok 15. Var inte rädd, Abraham, jag är din sköld. Du ska bli rikt belönad. Abraham sa, Herre min Gud, vad är det du vill ge mig? Jag går ju bort barnlös. Och han sa, du har inte låtit mig få några barn. Och därför blir det min tjänare som ärver mig. Alltså känner vi hopplösheten och frustrationen i den här texten. Du som hade lovat, Gud, du hade ju lovat. Du lovade ju. I alla fall jag känner igen desperationen i mitt eget liv. Har inte Gud lovat? Varför blir det ingenting av allt det han har lovat? Varför händer ingenting? Ska mörkret som omger mig alltid förbli mörkt? Men så händer det någonting. Och det händer någonting udda. Gud ber Abraham att kliva ut ur tältet. Rakt in i den kompakta förhistoriska mellanöstermörkret. Och så talar Gud igen. Men Herrens ord till honom löd. Det blir inte han som ärver dig utan en av ditt eget blod. Och Herren förde honom ut och sa: se upp mot himlen och räkna stjärnorna. Om du kan. Så talrika ska dina ättlingar bli. Abraham trodde Herren. Och därför räknade Herren honom som rättfärdig. Vi kan leka med tanken hur en stjärnhimmel kunde se ut. På den tiden. Där och då. Där står Abraham totalt omgiven av mörker. Och tittar på himlen som lyser av stjärnor. Och så från ingenstans tycks det, så tror Abraham. Helt plötsligt tror han på Guds ord. Ingenting praktiskt hade ju hänt. Gud hade sagt till Abraham, gå ut i mörkret, titta på stjärnorna. Han hade ju inte fått någon mer barn direkt. Hans hustru var ju inte gravid för att han stod där och stirrade mot himlen. Ingenting hade ju egentligen hänt. Egentligen är det bara samma löfte. Som Abraham redan fått en gång tidigare. Som han får en gång till. Men han trodde Herren. Står det. Och det är väl just det. Som är att tro på ljuset. Som Jesus talar om. Att gå på hans ord. Att jag överger mitt eget mörker. Och litar till Gud. Sen kan jag vara lite eller mycket känslomässigt uppfylld av Gud. Jag kan ha haft hur mycket starka eller hur lite starka andliga upplevelser med Gud som helst. Jag kan ha gråtit massor eller skrattat massor eller ingenting. Men livet går sönder så kan den största optimist falla ner i hopplöshetens mörka träsk. När tron skakas i fundamentet, när tvivlet kommer så är tron byggd på känslosvallningar. Ingenting att luta sig emot. Och överhuvudtaget så verkar upplevelsetron inte vara speciellt viktig. Inte så viktig som vi ofta tänker i alla fall. Johannes slänger nämligen in i texten en förbryllande kommentar. Den 37:e versen. Trots att han, Jesus, hade gjort så många under, så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. Och här åtminstone jag i min frustration emellanåt tänkt och frustat till Herren, men Gud gör under ibland oss för allt i världen. Jag tänker som så, om Gud kunde göra lite under då och då, så skulle evangelisationen och väckelsen vara kirrad. Men tydligen är det inte riktigt så enkelt. Om vi ska tro skriften. Människorna vägrade trots alla tecken de såg Jesus utföra tro. Att komma till Jesus innebär att få ett andligt ljus. Att se det som annars är dolt. Det finns en andlig blindhet hos oss människor som inte ens verkar botas med tecken och under. Det är en inställningsfråga som går på djupet, i det allra djupaste av en människa. Vill jag bli botad? Vill jag se ljuset? Och det är väl egentligen den frågan, tänker jag, som Abraham tvingades ta ställning till. En gång till när han står där i mörker och tittar på stjärnhimlen. Väljer jag att tro på det Jesus säger? Väljer att tro på det Jesus lovar om mitt liv. Oavsett hur mörkt mörkret omkring mig är. Och här behövs det någonting annat. Det behövs någonting starkt. starkare. Det behövs någonting mäktigare än tecken. Jesus säger inte så här när han blir frestad av den onde i öknen, att jag känner så starkt i mitt hjärta. Eller jag fick en sån stark förnimning. Nej, Jesus säger, gå din väg Satan, det står skrivet. Vad var det som hände när Abraham räknade som rättfärdig? Förstod vi det? Han trodde. Och ordet tro är rätt centralt i kristen tro. Det hör man nästan. Ändå så har jag i alla fall så svårt att på något sätt förstå vad ordet faktiskt betyder. För Abraham så betydde ordet främst trohet, tillit. Och jag har berättat den här berättelsen förr, men jag tycker mycket om den. För den berättar för oss vad tro är. När jag och min 3 år yngre bror Daniel var hemma hos mormor. Vi var inte så speciellt gamla. Och jag lärde min bror där och då, en gång för alla, vad tro egentligen handlar om. Det är ingenting som jag är stolt över, men jag kan i alla fall krasst konstatera att så var fallet. Vi skulle sova över hos mormor, och mormor hade en pall som vi gillade att leka vid. Och hur det gick till vet jag inte, men helt plötsligt står vi på den där pallen, båda två, med ett skärp emellan oss. Vi håller ditt skärp på en varsin sida och jag säger till min bror, nu ska du tro. Jag använde inte exakt de orden, men det var precis där det handlade om. Jag sa till honom, nu håller du fast vid skärpet och så lutar du dig allt vad du kan bakåt. Lita på att jag håller. Jag min tur litade till fullo på min fullt pålitliga bror. Och det är precis det som tro i grunden handlar om enligt Bibeln. Det var det som gjorde Abraham rättfärdig. Han valde att lita på Gud. Han valde att lita på det Gud hade lovat. Så tro med en annan formulering, att vila med hela sin tyngd. Och det är därför tro är så viktigt. Och det är därför tro är så svårt. För vi måste ge bort den egna kontrollen. Vila i att någon annan bär oss. Vila att det är någon annan som håller oss i sina händer. Jag och min yngre bror, vi stod där på pallen och litade på varann. Vi trodde på varann. Vi vilade med hela vår tyngd. Och så vet ni vad som händer. Helt plötsligt så släpper jag taget. Han får baklänge, slog stort hål i bakhuvudet mot elementet. Och jag sov ensam hos mormor den natten. Och grät och undrade om jag någonsin skulle kunna få se min bror. Min bror, han fick sova på sjukhuset där man sydde igen ett stort hål här i bakhuvudet. Jag anar att hans tillit till mig fick sig en rejäl törn den kvällen. Gud berättar aldrig för Abraham om hur det ska gå till när löftet om alla dessa miljoner barn ska infrias. Trots att Abraham står där ute i mörkret, tittar på stjärnhimlen och förstår precis lika lite idag hur det ska gå till som han gjorde igår. Han har inte en aning om hur Gud ska uppfylla sitt löfte. Så väljer Abraham att lita. Han väljer att hålla fast vid Gud. Han väljer att öppna sitt hjärta. För här har du och jag ett val. Det handlar inte om att vara andligt sinnad eller religiöst lagd, utan det handlar om att vilja välja ljuset före mörkret i sitt liv. Att våga erkänna mörkret. För ljuset har ju den effekten när det träffar oss att det lyser upp så att också smutsen syns tydligare. Det finns ett slags motstånd inom oss mot ljuset. Det som Bibeln, som Ingmar sa, kallar för kött. Protesterar eftersom det riskerar att avslöjas. Och vi märker att vi inte är så goda och vi är inte så braiga som vi hade hoppats. Men det som alla vi som är medlemmar i den här kyrkan har gemensamt är ju att vi är syndare, frälsta av bara nåd. Jag tänkte på bönen här i torsdags. I lunchbönen så satt jag där och bad tillsammans med bönevännerna. Flera av dem är här. Och jag tittade mig runt och så tänkte, egentligen har ju inte vi speciellt mycket gemensamt. Kanske inga intressen direkt då. Inte åldern eller någonting annat. Men vi har en sak gemensamt. Det allra viktigaste. Vi har allihopa böjt oss under ljuset och sagt till Jesus, förlåt oss för våra synder. Vi behöver ditt ljus in i vårt mörker. Vi har valt Jesus. Och därför samlas vi till bön för att gång på gång bekänna, Jesus, vi behöver dig, lysa upp vårt mörker. Och så kommer vi en gång till, Jesus, vi behöver dig, lysa upp vårt mörker. Och så kommer vi en gång till, Jesus, vi behöver dig, lys upp vårt mörker. Det har vi alla som är med i den här kyrkan gemensamt. Till slut, i den här texten från Johannes som vi läser, som är en liten märklig text. Så citerar Johannes Jesaja. De kunde inte tro. Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan. Det är skillnad på att vilja och att kunna. Och när jag satt och förberedde mig, läste texten, så blev jag påmind om min söndagsskola och min stora kamp. När jag i söndagsskolan hörde berättelserna om Egyptens folk och Mose och farao, så tyckte jag alltid så synd om skurken i berättelsen. Faraonen som inte släppte ut sitt folk, släppte ut folket trots alla plågorna. Det var inte han man skulle känna någon sympati för. Det var inte han det var synd om. Det var liksom inte meningen, texten var inte upplagd på det sättet. Men jag kunde inte låta bli, för jag tyckte att Gud var så väldigt orättvis. Lyssna nu, andra Mosebok 2:41. Herren sa till Mose, när du kommer tillbaka till Egypten ska du inför fara och utföra alla de under som jag har gett dig makt att göra. Men jag ska göra honom hård och obeveklig så att han inte släpper folket. Gud säger att det är han som ska göra honom hård och obeveklig. Och jag tänkte när jag gick i söndagsskolan, hur ska den stackars farao kunna stå emot Gud? Tänkte jag. Och hur kan Gud vara med att förhärda och förstocka hjärtan på små stackars människor om de så är faraoner? Och jag tänkte, tänk om jag råkar ut för det. Tänk om Gud får för sig att förstocka mitt hjärta. Då har jag inte en chans. Något av svaret som jag fortfarande funderar på. Jag tycker fortfarande det här är märkligt. Och det är antagligen därför som jag fick för mig att börja läsa teologi någon gång. Det var alla den här söndagsskolans ständiga utmaningar som jag aldrig fick rätt på. Någonting av det svaret hittar vi i Hebreerbrevet, det tredje kapitlet. Och den 12:e versen. Se till, bröder, att ingen av er är ond och trolös i sitt hjärta och avfaller från den levande guden. Uppmuntra varandra varje dag så länge man kan säga idag, så att ingen av er låter sig förledas av synden och förhärdar sig. Varje gång en människa låter sig förföras till att ställa sig i opposition mot Gud och Guds vilja, blir hjärtat en aning hårdare och allt mer likgiltigt för Guds kallelser och påminnelser. Och det här återigen inte att göra alls med andliga upplevelser eller insikter, utan med viljan. Det handlar inte om att jag har mött Gud så starkt vid så många tillfällen eller inte gjort det, utan det handlar om vad jag vill. Det verkar som om det finns en andlig lag som innebär att den som med vilja förkastar sanningen drabbas av en oförmåga att så småningom överhuvudtaget låta sig påverkas av sanningen. Alltså vi öppnar och vi stänger själva. Och inte ens Jesu perfekta predikokonst eller hans underverk övertygade människorna som valde en negativ inställning. Det verkar som om inställningen jag vill inte så småningom leder till jag kan inte. Man vägrar att tro på sanningen tills man saknar förmåga att ta emot den. Och här är på något sätt kärnan av det jag vill säga. Att tro på ljuset i en biblisk mening är nämligen troheten i en personlig relation till den trofasta Jesus. Det handlar om att säga välkommen till Jesus i sitt liv. Att öppna och säga kom. Eller stänga och säga nej. Precis som det för Abraham i slutändan handlar om att lita på en Gud så mycket större än oss. Så mycket större än våra frågor. Så mycket större än våra svar. Tro är att lita på att Gud faktiskt vet vad han gör. Tro är en levande relation med ljuset själv rakt in i denna mörka värld. Och tro gör också att ljuset lyser starkare och starkare in i vårt mörker. Jag vill sluta med att citera en tacksamhetsbön av David. Det var innan David hade blivit kung. Så här skriver han, så här står det i Andra Samuelsboken 2:29. Du är min lampa, Herre. Min Gud, gör mitt mörker till ljus. Du är min lampa, Herre. Min Gud, gör mitt mörker till ljus. Herre, vi vill stämma in i Davids bön. Också vi i tacksamhet till dig. Du är vår lampa, Herre. Utan dig så skulle vi famla fullständigt i mörker. Och förlåt oss när vi stänger för dig istället för att öppna. Förlåt oss när vi som trotsiga barn säger kan själv istället för att lämna över till dig. Herre, vi behöver ständigt ditt ljus i våra liv. Och vi behöver dig för att förvandla mörker till ljus. Vi kan inte själv. Men vi väljer att öppna för dig, Herre. Välkommen till oss den här gudstjänsten. Tack för det du har gjort med oss genom sången redan. Och vi ber att du nu ska fortsätta tala till oss genom det vi ska få höra. Tack för att också det mest mörka kan bli ljust i din närhet. Tack för det, Herre.